Vi ska då gå in på den 13:e föreläsningen i serien Jesajas bok. Vi har nått fram till Jesajas 10:e kapitel, till den 15:e versen. Det betyder att vi befinner oss mitt i den utsaga som handlar om Guds dom över det högmodiga Assur. Verserna 5-19 talar om hur världsmakten Assur hade utsetts av Herren att straffa det avfälliga folket. Men att denna världsmakt går utöver sitt uppdrag och högmodigt förhäver sig mot Israels Gud. Och därför själv måste straffas och gå under. Assur är vredesverktyget, läser vi i den 5:e versen. Men Assur nöjer sig inte med sitt uppdrag att tukta det avfälliga, utan han vill förinta och utrota många folk, och han vill bli en världsförste. Lägga hela världen under sig. I verserna 12-14 talas det om hur han i sitt högmod, i sitt högmodiga hjärta, vill samla hela jorden under sig. Liksom man samlar övergivna ägg har jag samlat hela jorden, skryter han. Ingen flaxade med vingen eller öppnade näbben och pep. Alltså, ingen kunde stå mig emot. Jag kunde med lätthet ta alla till fånga, erövra alla. Och så förstod han inte att han kunde alls ingenting göra om inte Herren brukade honom i sin tjänst. Om inte Herren lät honom erövra. Allt det han hade gjort hade han kunnat göra bara därför att Herren hade låtit det ske. Och i 5:e versen klargörs detta ytterligare. Assur är ett redskap. Och vad kan ett redskap göra av sig självt? Ingenting. Kan yxan berömma sig mot honom som hugger med den? Eller kan sågen förhäva sig mot honom som sågar med den? Som om spöet kunde vifta med honom som lyfter det. Eller staven höja honom som inte är ett stycke trä. Assur är som ett stycke trä. Är som en stav, ett redskap i Herrens hand. Det är inte staven som dirigerar och lyfter Herren som håller i staven. Utan det är ju tvärtom. Men nu har världsfursten Assur vänt på det hela. Han har gjort sig till Gud. Yxan har gjort sig till Herre över honom som hugger med den. Och detta är ju dårskap. Detta är ondskans förvrängning av sanningen. Och så följer då i verserna 16-19 Herrens dom. Därför. Med ordet därför inleds ju i regel domsorden. Profeten presenterar först hur det förhåller sig och så kommer ett därför. Därför skall Herren, Herren Sebot, sända en frätande sjukdom bland hans feta män. Och under hans härlighet skall en brand brinna likt ett flammande bål. Israels ljus skall bli till en eld. Dess helige till en låga som bränner upp och förtär både törnen och tistlar på en enda dag. Han skall fullständigt göra slut på hans härliga skogar och fruktträdgårdar. Det ska bli som när en sjuk tynar bort. Det träd som blir kvar i hans skog ska vara så få att ett barn kan räkna dem. Herren ska fullständigt göra slut på världsmakten genom sin dom som här liknas vid en eld. Och här liknas också Assur vid en skog. Och till den bilden återkommer profeten i de sista verserna av detta kapitel, verserna 33 och 34. De högmodiga, de välmående, de feta männen, ja, de ska med hela sin härlighet gå under, drabbas av frätande sjukdom, drabbas av eld. Så ska allt sammans, de härliga skogarna, fruktträdgårdarna, förstöras, gå under. Efter detta följer så en utsaga om folket. Den finns här i verserna 20 till och med 27 och kan man säga är inbäddad i domsorden mot Assur. Hur blir det då med Herrens eget folk som Assur har fått uppdraget att straffa? Jo, endast en rest av Israel ska vända om och bli räddad. Vi ska läsa dessa verser. På den dagen skall en rest från Israel, det som räddats av Jakobs hus, inte längre förlita sig på honom som slår dem. Det skall istället förlita sig på Herren, som i sanning är Israels helige. En rest skall vända om till den starke guden, en rest från Jakob. Ty även om ditt folk Israel skulle bli som havets sand, skall endast en rest inom det vända om. Undergång är fast beslutad, den forsar fram i rättfärdighet. Ja, en undergång som är fast beslutad skall Herren, Herren Sebaot, låta komma över hela landet. Därför, så säger Herren, Herren Sebaot, mitt folk, du som bor på Sion, frukta inte för Assur när han slår dig med spöet och höjer sin stav mot dig, som han gjorde i Egypten. Ty ännu en helt liten tid så skall min förbittring upphöra och min vrede bli till deras fördärv. Herren Sebaot skall svinga ett gissel över dem, som när han slog Midjan vid Orebsklippan. Han skall räcka ut sin stav över havet och lyfta den som han gjorde i Egypten. Det skall ske på den dagen att hans börda viker från din skuldra och hans ok från din nacke. Ja, oket skall sprängas sönder av fetma. Uttrycket på den dagen riktar alltså vår blick mot den dag eller den stund när Herren griper in med dom över sina fiender, vilket samtidigt betyder befrielse, frälsning för Herrens folk. På den dagen, det vill säga när Herren dömer fienderna och frälsar sitt folk, ja, då visar det sig att Israel är inte i sin helhet Herrens folk. Inte ens till större delen, utan endast en rest från Israel är Herrens sanna folk. De flesta är avfälliga, de flesta är förstockade. Och ni minns hur profeten fick höra detta redan i det sjätte kapitlet. Folket är blint, de är döva, de varken hör eller ser. De skall gå under. Det blir bara kvar en stubbe av folket. En helig säd, den utkorade kvarlevan. Och här sägs ju med väldig kraft att undergång är fast beslutad. Den forsar fram i rättfärdighet. Forsar fram. Det här verbet använder profeten gång på gång om sin rättfärdiga, rättvisa och nödvändiga dom. Domen kommer, den väller fram, den forsar fram i rättfärdighet. Den måste komma, undergång är fast beslutad. I vers 22 och 23 upprepas det här, inskärps det med kraft. Endast en rest inom det kommer att vända om. Och det heter om ditt folk Israel skulle bli som havets sand, så skall endast en rest inom det vända om. Vi har alltså inget löfte om att hela det yttre jordiska Israel kommer att bli frälst när Herrens dag kommer, fienderna besegras till befrielse för Herrens egendom. När det visar sig att de flesta av folket befinner sig på fiendesidan. Samma sak profeterar profeten Amos om. När folket i sin helhet tror att de befinner sig på vänskapssidan, i vänskap med Herren, och ser fram emot Herrens dag, den dag det här talas om. Då säger profeten, den blir inte ljus. Herrens dag är mörker och inte ljus. Ja, det visste man ju, att den är mörker, nämligen för fienderna. Amos säger då, för er. Ni tillhör alltså fienderna. Endast en rest är Herrens sanna folk från det jordiska Israel. Och de ska då inte göra som folket nu gör. De förlitar sig på Assur. I samband med det syriska framitiska kriget 734 så tar konung Ahas i Jerusalem kontakt med Assur. Förlitar sig på Assurs hjälp. Assur är ju så stark. Assur har ju en sån väldig makt. Han slår ju ner det ena riket efter det andra. Vi ska Assur hjälpa oss och så slå ner Samaria och Damaskus. Men Assur är inte att lita på. Visst slår han ner Damaskus. Visst slår han ner Samaria. Men han slår dem, också dem som förlitar sig på honom. Den sanna resten, kvarlevan, skall då inte längre förlita sig på honom som slår dem, den otillförlitlige världsförsten. Det ska istället förlita sig på Herren som i sanning är Israels helige. Och när det här står i 21 versen att en rest ska vända om till den starke guden, så bör vi komma ihåg att barnet som blir fött åt oss av Davids hus, telningen, hans namn är under rådgivare, stark Gud. När de ska vända om till den starke guden, så vänder man alltså om och tror på Messias, Davids son. Den starke guden är namnet på den utlovade frälsaren, den utlovade Davididen, Messias. Mitt folk på Sion, det är alltså beteckningen på Herrens barn, det troende. De behöver inte frukta för Assur, ty vreden varar bara en helt liten tid. Och den ska snart vändas emot Assur själv. Den ska bli till vredesverktygets fördärv. Herren ska frälsa på samma sätt som han frälste folket ut ur Egypten. Och hur gjorde han då? Jo, uteslutande genom sin egen hand, genom sin egen utsträckta arm frälste han dem. Genom ett under gjorde han det omöjliga. Så ska han på nytt frälsa genom ett under. Själv uteslutande vara frälsare. I 26 versen hänvisas till frälsningsundret vid Orebsklippan när Herren slog Midjan. När Herren räddade folket undan midjaniterna, så visade han så tydligt att det bara var genom Herrens makt som det kunde ske. Inte genom folkets styrka. Och detta kan vi läsa om i Domarboken 7. Och Orebsklippan nämns i den 25 versen. Vidare hänvisas till hur Herren räckte ut sin stav över havet. när han frälste folket från Egypten. Och det kan vi läsa om i andra Mosebok 14. I den 16:e versen, hur Herren där genom klöv havet så att folket torrskodda kunde dra ut. Och i den 26:e och 27:e versen, hur han på nytt räcker ut sin stav över havet och då faller vågorna tillbaka, vattnet vänder tillbaka och förgör alla förföljarna av Herrens barn. Så ska det gå till. Herren ska ta bort oket, förtrycket. Assurs börda ska vika från din skuldra. Och detta upprepar profeten också i det 14:e kapitlet och i den 25:e versen. Så kommer vi till 10:28 till och med 34. Fienden närmar sig Jerusalem. Det är en mycket livfull skildring av hur fienden hastigt drar fram mot Jerusalem. I korta, livfulla satser målar profeten en fientlig armés frammarsch. Han kommer mot Ajat, drar fram genom Migron, förlägger sitt underhåll i Mikmas. Det går över passet, vi övernattar i Geba, Rama skakar, Sauls Gibea flyr. Skrik högt, du Gallims dotter, lyssna Laisha, stackars Anatot. Madmena tar till flykten, det som bor i Gebim söker skydd. Redan samma dag gör han halt i Nob, han lyfter sin hand mot dottern Sions berg, Jerusalems höjd. Det är som korta satser som nästan speglar åskådligt Herrens hastiga frammarsch. Och detta ser ju förskräckande ut, hotfullt ut för Jerusalem, att fienden kommer så snabbt. Ja, det är hotfullt och det är förskräckande om man glömmer bort Herrens löfte. Om man inte har Herren vid sin sida, om man inte vågar lita på Herrens löftesord, så är det förskräckligt. Men profeten vill att folket ska besinna att Herren beskyddar dem. Och så följer här i vers 33 och 34 orden om att Herren ska gripa in och krossa fienden. Likt en skog som hugges ned. Alltså samma bild som i vers 18 och 19. Den stora fina skogen, den täta skogen, de resliga träden. Det hjälper inte. Den kommer att huggas ned. Och ofta är det så som profeten skildrade här, att just när det ser ut som om Guds folk går under, när det ser som värst ut, som mest hopplöst ut, när det ser ut som om fienden och världsfursten vinner, då är hans fall så nära. Just när han räcker ut sin hand mot dottern Sions berg, han är alldeles in på knutarna, då ska han huggas ned. Och så följer på detta mycket logiskt profetian om Messias och hans fridsrike, som kontrast emot världsförstens, världsmaktens rike. Profeten Jesaja bygger ju hela tiden upp sin bok med kontraster. Dom och frälsning. Världsförstens förlitande på yttre makt och styrka. Och så Herrens rike som är mycket säkrare och ett evigt rike, men som ändå till det yttre ser så svagt ut. Shiloa, stilla flytande vatten, Assurs väldiga vattenmassor. Ett exempel på dessa kontraster. Assur med sin makt, sitt väldiga rike, och så Messias rike här i vers 11, 1 till och med 10. Ett skott skall skjuta upp från Isais stubbe. Det var inte mycket. Här trädde något som till det trädde något fram som till det yttre så ringa och svagt. Bilden bakom dessa uttryckssätt är ju trädet. Davids hus liknas vid ett träd. Och när det endast återstår en stubbe av kungaträdet, kungahuset, Davids hus, då skall ett skott, i det fjärde kapitlet stod det ett svagt skott, skjuta upp ur denna Isais stubbe, en telning som bär frukt. Ett skott ska skjuta upp från Isais stubbe. En telning från dess rötter ska bära frukt. Herrens ande ska vila på honom. En ande med vishet och förstånd. En ande med råd och styrka. En ande med kunskap om Herren och fruktan för honom. Han ska ha sin glädje i att frukta Herren. Han ska inte döma efter vad ögonen ser. Inte skipa rätt efter vad öronen hör. Han ska döma det ringa med rättfärdighet. Med oväld skipa rätt åt de fattiga i landet. Han ska slå jorden med sin muns stav, med sina läppars anda, döda de ogudaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet om hans liv. Trofasthet omgärda hans höfter. Det var verserna 1-5. Isai, det var ju Davids far. Isais stubbe, det är alltså vad som är kvar av Davids huset. Det är inget upprest träd, inget Davids styre i Jerusalem när Messias kommer. Men Davidsätten finns kvar, och ur den, ur stubben, kommer alltså Messias, som är den svage ringa telningen, obetydlig till det yttre, men ingen mindre än den starke guden själv. I kapitel 9 fick vi veta att han är den starke guden. I kapitel 7, vers 14, att han föddes av en jungfru. Här får vi veta att han äger Herrens ande i fullt mått. Att han är en rättfärdig konung av Davids hus. Till skillnad från Assurkonungen, som inte fruktar Herren utan förhäver sig i högmod över Herren, eller sätter sig över Herren, så böjer sig Davids konungen Messias helt under Herrens vilja, fruktar för honom. Det vill säga är i full gemenskap och harmoni med sin fader. Han har sin glädje i att frukta Herren. Och han dömer rättfärdigt. Han tar sig an det ringa, det fattiga, det förkrossade. Och hans segervapen är hans ord. Sin muns stav, sina läppars anda, det är alltså hans ord. Hans ord är ju inget mindre än Guds eget mäktiga ord. Det ord genom vilken allting har skapats, genom vilket allting uppehålles, och som har makt att slå ned alla fiender och ogudaktiga. Han regerar i rättfärdighet. Han är alltid trofast. Trofasthet omgärdar hans höfter. Vilken kontrast mot konung Ahas, som var så trolös. Vilken kontrast mot alla jordiska kungar. Och vidare, i denna Messias rike, där råder det frid. Och profeten har inte tömt ut sitt förråd av bilder när han vill undervisa. Här vill han undervisa om friden. Och han låter bilderna igen träda fram. I Messias rike, där bor vargar tillsammans med lamm. Leoparder lägger sig ned hos killingar. Kalvar och unglejon och gödjur ska samsas. En liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta, deras ungar lägga sig ned tillsammans och lejon äta halm som oxar. Spädbarn ska leka vid kobrors hål. Det avvanda sträcka ut sin hand mot den öppning där giftormar håller till. Ingen ska skada eller fördärva någon på hela mitt heliga berg. Ty landet är fullt av kunskap om Herren, liksom vattnen täcker havet. Verserna 6 till och med 9. I hans rike råder det frid överallt, i sin helhet, i hela riket. Det är inte bara frid och lycka en del av riket. Och så i andra delar är det oro och olycka och lidande. Överallt i hans rike råder frid. Fullständigt. Och bilderna här är entydiga. Och de talar inte om någonting som ska komma långt efter det att Messias kommer hit. Utan när Herren kommer till sitt folk, när Messias kommer, då är denna frid där med fridsförsten. Han har ett rike, och i detta rike råder alltid frid. Där lever alla i gemenskap med Herren. Det här upprepas på flera ställen hos Jesaja, när det sanna Sion skildras i till exempel det 54 kapitlet. Så heter det där i den 13:e versen. Och dina barn skall alla bli Herrens lärjungar, och stor frid skall dina barn då hava. Alltså i det sanna Sion, där finns det inte både troende och icke-troende. Där är alla Herrens lärjungar. Där lever alla i gemenskap med Herren. Där råder frid. Herrens fridsrike, som ändå fram till den yttersta dagen är så ringa, så osynligt, så fördolt. Ingenting egentligen att ta på allvar, tycker de som bara ser till det yttre och på det yttre rikernas egenskaper. Och i kapitel 65 tar profeten upp samma bild igen. Som här i kapitel 11 om vargar och lamm. Han säger i 65, vers 25. Där han har talat om sin nya skapelse. Det vill säga det verkligt sanna, det äkta Sion. Då skall vargar gå i bet tillsammans med lamm. Och lejon skall äta halm liksom oxar. Och stoft skall vara ormens föda. Ingenstans på mitt heliga berg skall man då göra vad ont och fördärvligt är, säger Herren. Ja, detta är det sanna Gudsriket, Messias rike, som finns där Herren är, och det är här i världen nu, men det är osynligt. Herrens nåderike brukar vi också kalla det. Först på den sista dagen visar sig detta rikets verklighet. Då träder det fram i sin härlighet synligt. Och då brukar vi kalla samma rike för Herrens härlighetsrike. Det är ett och samma rike hela tiden. Så i den 10:e versen så betonas det att de som äger friden i detta rike och tillhör detta rike, det är inte bara den här resten från Israel efter köttet som vi nyss läste om i kapitel 10. Utan dit räknas också hedningar. I det här riket finns det människor från alla möjliga folkslag. Och det betonar och upprepar profeten längre fram. Gång på gång, gång på gång. Det är ett rike av resten från Israel, men också av kvarlevan och resten från hedna folken. I 10:e versen står det: det ska ske på den dagen att hedningarna ska fråga efter Isais rotskott, som står som ett baner för folken. Hans viloplats ska vara idel härlighet. Hedningarna ska fråga efter Isais rotskott, efter Messias, efter den ringa telningen. Och denne Messias ska stå som ett baner för hedna folken. Det vill säga som ett tecken som markerar vart man ska gå. Ett tecken som kallar till Messias rike. Och i hans rike där råder frid och vila. Det talas om hans viloplats. Hos honom där finner vi en plats där det är vila, vederkvickelse. Där får vi andas ut, där får vi vila ut. Där är det han som tar hand om oss, som sköter om oss. Hos honom är det vila eller sabbat. Jag kan tänka på Jesu ord, kom till mig. Ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er sabbat, eller så ska jag ge er vila. Och platsen hos honom där det är vila, den platsen är idel härlighet. Idel härlighet. Så kommer vi till 11 till och med 16. Som handlar om Herrens inbärgning av sitt sanna folk. Herren ska förlossa kvarlevan av sitt folk. Var den än finns inom världsmaktens besittningar. På den dagen ska Herren en andra gång räcka ut sin hand för att friköpa sitt folk från Assur. Den rest som finns kvar. Och så kommer en uppräkning av områden inom världsmakten som stämmer precis med de områden som den assyriska världsmakten bestod av på profeten Jesajas tid. Nedre och övre Egypten och Nubien. Det var dessa tre delar som Egypten bestod av just under Jesajas tid. Eller från och med ungefär 715. Då de nubiska förstarna tog herraväldet och inledde en dynasti som innebar att man förenade Nubien, nuvarande Sudan, med övre och nedre Egypten. Men detta kom att erövras och underställas Assur ganska snart. Och så för profeten blicken mot östra kanten av det assyriska världsväldet. Elam, och sen går han västerut, Sinear, och så upp över Sinear mot Hamat, och sen då fram till medelhavsområdena som Assur hade erövrat, som kallas för kustländerna. Den kust det är frågan om, det är alltså medelhavskusten, östra medelhavskusten. Var än den utkorade resten finns, så ska Herren leta upp dem och samla dem. Ta vara på sina sanna barn. Men som redan är sagt, det är inte bara fråga om en insamling av kvarlevan från Israel eller Juda, utan också hedningar. Som redan är sagt i vers 10 och som upprepas i vers 12. Han ska höja ett baner för hedningarna. Och så hedningarna ska strömma till Sion. Och så samlas i hans sanna rike hedningar och fördrivna, förskingrade från Israel och Juda. Han ska höja ett baner för hedningarna, samla in fördrivna från Israel, inbärga förskingrade från Juda, från jordens fyra hörn. Från alla vädersträck. Alla de fyra vädersträck. Bland har man i sin iver att kritisera Bibeln sagt, titta här, profeten trodde att jorden var fyrkantig. Här talas om jordens fyra hörn. Men i själva verket är detta ett poetiskt och passande uttryck för jordens alla vädersträck, alla områden. Ett känt och lämpligt begrepp som vi kan använda än idag. Vi kan inte uttrycka oss särskilt konkret och åskådligt om vi inte skulle använda oss av såna här uttryck. Vi kan inte säga lite grann på nedkanten av cirkeln och sen några från andra kanten där det böjer av. Det blir omöjligt. Man använder sig istället av kvadratens form för att dela in ett område. Och så i den 13:e versen får vi veta att då ska det inte längre finnas fiendskap och avundsjuka i folket. Nu under profetens tid så är det avfälliga folket i konflikt med sig självt. Nordriket och sydriket bekämpar varann. Så var det ju bland annat nu i samband med det syriska efraimitiska kriget när Efraim gör gemensam sak med Syrien för att bekämpa Juda och övervinna Juda. Och det väcker ju hat och fientlighet. Men i Herrens rike, i Messias rike, där är det inte på det viset. Där är denna avundsjuka och denna bitterhet borta. Och i 14:e versen så får vi veta att man ska vara endräktig i detta rike. Och endräktigt utvidga Herrens rike till fiendernas områden. Tillsammans ska man slå ner på fienderna väster och öster om landet. Som här då exemplifieras med Edom och Moab och Ammons barn som är i öster. Och filisterna som är i väster. Det ska som en fågel slå sig ner på filisternas skuldra i väster. Det är ett ganska intressant uttryck för filisterlandet. I de områden som filisterlandet gränsar emot Juda. Där ser landet topografiskt ut precis som en skuldra. Men på dessa mjuka kullar, denna skuldra, ska man alltså komma och slå ner som en fågel. Här skildras alltså den andliga erövring eller missionen. När man erövrar för Herrens rike under de konkreta bilderna av vanligt krig. Men det är inte frågan om vanligt krig och kötsligt krig. Utan det är frågan om att vinna för Herrens rike. Och Messias rike är inte begränsat till bara det gammaltestamentliga Davids rikets område. Det är ett rike för hela jorden. Det ska sträcka sig över hela världen. Och därför ska när Messias kommer Herrens lärjungar, invånarna i det sanna Sion, utvidga riket åt alla håll. Och det återkommer profeten till längre fram i sin bokrulle under ytterligare bilder. Och så i verserna 15 och 16 så anspelas det på undret i samband med uttåget ur Egypten. Herren skall förbanna Egyptens havsvik och lyfta sin hand mot Efrat med en glödhet vind. Han ska slå den till 7 bäckar så att de kan vandra över i sandaler. Det ska bli en banad väg för den rest av hans folk som räddas från Assur. Liksom det var för Israel när de drog upp från Egyptens land. Liksom Herren genom ett under gjorde en banad väg för sitt folk ut ur Egyptens fångenskap. Så ska han på samma sätt rädda sin kvarleva från den assyriska världsmakten. Den enda räddningen är alltså Herren, och räddningen kan bara komma till stånd genom ett under. Den går inte med hjälp av mänskliga kraftansträngningar och allianser. Det som Juda på profetens tid förleddes att tro. Man försökte gå ihop med Egypten, man försökte till och med gå ihop med Marduk Apalidina i Babel. Man försöker gå samman med Edom och Moab och i synnerhet med filisterna. Och dessutom med Tyrus och Sidon. Men det skulle inte alls gå den vägen. Och så hinner vi själva avslutningen av den här första huvuddelen av Jesaja-rullen. Kapitel 1-12. Eller 2-12. Nu avslutas det vi hittills har gått igenom med det återlöstas lovprisning. En återlösning har ägt rum. Profeten har skådat detta. Det som ska ske har han redan sett i sin syn. Allt vad han talar om är ju sådant som han har skådat, säger han ju. Och då följer på den skådade återlösningen också det återlöstas lovprisning. Den är uppdelad i två avsnitt, verserna 1-3 och verserna 4-6. Vi ser först på vers 1-3. På den dagen ska du säga, jag vill lova dig Herre, ty du var vred på mig, men din vred har upphört och du har tröstat mig. Se, Gud är min frälsning, jag förtröstar på honom utan att bäva, ty Herren Gud är min starkhet och lovsång, han har frälst mig. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Precis som efter uttåget ur Egypten, återlösningen från Egypten, då stämde man också upp en lovsång. Mose och Israels barn sjöng en lovsång efter uttåget ur Egypten, andra Mosebok 15. Och den här sången har ungefär samma innehåll. Det är Herren och hans frälsning som står i centrum. Herren har tagit bort vreden. Herren har givit tröst. Och man lovsjunger hans starkhet, inte sig själv. Och med glädje och fröjd öser man vatten ur frälsningens källor. Och så verserna 4-6. Som talar om hur denna frälsning nu ska föras ut till världens ändar. Man vill predika Herrens namn, inte sig själv, Herrens väldiga gärningar. Gör hans gärningar kända bland folken. Lovsjunga honom över det stora ting han har gjort. Ropa högt och jubla, ni som bor på Sion, till Israels heliger stor ibland er. Alltså, ingen suckan och jämmer, utan glädje och jubel fyller Herrens barns, det återlösta barnens hjärtan. Och där måste jag sätta punkt.